en podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Nu sätter kung Harald ner foten. Shaman Derek Verrett påstår att han blir frisk från covid med hjälp av en medaljong som han säljer dyrt på sin hemsida. Vi pratar om alla turer kring detta och shamanen och Märtas intervju där de försvarar sig.
Och Harry och Meghan, de har ju återvänt till Storbritannien. Och där gör de nu något som medierna kallar för Royal Not Royal Tour.
Ja, det är spännande. Och i Danmark så bjuder ju drottning Margrethe in till en storslagen fest i helgen och vi har koll på alla detaljer.
Vi måste börja med shamanen och coronalögnen.
Ja, men det måste vi. Det här har ju stormat en hel del kring i veckan.
Ja, och man är väl inte förvånad. Det har ju stormat kring Märta Louise och shaman Derek Verrett många gånger. Men det som är speciellt nu, det är att han hävdar då att en medaljong hjälpte honom att bli frisk ifrån covid-19. De här medaljongerna säljer han då väldigt dyrt på sin hemsida. Och det var så här. Shamanen, han fick covid-19 när han besökte Norge i juni. Han lades in på sjukhus. Så han var ändå så pass dålig så att han behövde läkarvård.
Mm.
Men han vägrade då medicinsk behandling. Och istället, han har förklarat det med att han ansåg då att han blev sjuk för att han hade liksom varit en workaholic, han hade lagt för mycket energi på andra och inte tagit hand om sig själv. Så att han säger ingenting om det här med att bli smittad, utan det var det som gjorde att han blev sjuk. Och så sa han också att alla runt omkring honom sa till honom att åka till sjukhuset. Och när han då var där så hade läkarna sagt till honom att ta en massa kemikalier, som han förklarar som inom så här situationstecken. Mm. Massa kemikalier.
Ja. Han sa ju ibland så här, citat. De ville att jag skulle använda en andningsmask och sådant. Jag sa bara nej, för andarna sa till mig att jag behövde ta mig igenom detta, slutcitat. Och istället så förlitade han sig på medaljongen som man kallar för Spirit Optimizer på sin hemsida. Han beskriver ju den här då medaljongen som avancerad spirituell teknologi för spirit hacking och optimalisering. Och det ska sägas att de här medaljongerna säljer då shamanen för cirka 2300 kronor styck på hemsidan. Så det är dyra medaljonger.
Ja, och han förklarade i en intervju, sen vi ska prata mer om hans intervju, så förklarar han då liksom att de här medaljongerna är handgjorda i USA, det är därför de är så dyra. Det är olika så här mineraler och ämnen i de här medaljongerna som gör då, som förklarar då det här höga priset helt enkelt. Men det här är ju uppseendeväckande. Otroligt uppseendeväckande att hävda att han då blir frisk med hjälp av en medaljong. Det har han väl rätt att säga om man vill. Men det problematiska är att han då säljer de här medaljongerna.
Mm.
Det dröjde bra tag innan kung Harald då ville svara på frågor om prinsessa Märta Louise Fästman. Men nu i dagarna då så kommenterade han för första gången svärsonens påståenden om medaljongen. Och vi lyssnar på hur det lät.
Nå er jeg så heldig eller uheldig at jeg har hatt erfaring nylig om å være syk. Og i dette landet har vi et helt utmerket helsesystem som jeg da kom bort til igjen. Og kan bare si at det er veldig bra å ha et sånt helsesystem som vi har i Norge. Og selv Derek Verrett har nytt godt av vårt helsesystem.
Det her er altså et tv-klipp fra norske TV2.
Ja, och norska läkare och experter, de avfärdar ju medaljongens nytta och kritiker har kallat Derek Verretts försäljning för lurendrejeri. Det blir ju problematiskt i och med att han är tillsammans med prinsessa Märta Louise. Så man tycker ju att det blir att han liksom surfar lite på den marknadsföringsvågen.
Ja, absolut. Och det var ju en del av kritiken som framkom också. Kanske en av hans största kritiker i den här historien, det är då statssekreterare Ole Henrik Krath Björkholt. Han är specialist i allmänmedicin, han har ju tidigare jobbat som läkare. Han säger då att Derek Verrett är en, citat, skrupellös och farlig charlatan, slutcitat. Och han säger också så här. Han inte bara lurar pengar av sjuka människor genom att fuska och bedra. Han riskerar även att godtrogna människor med allvarlig sjukdom undviker att uppsöka läkare för att få verksam behandling. Och det här sa då Björkholt till norska VG.
Ja, och kungaparet fick ju även frågan av TV2 hur de hanterade faktum att Derek Verrett använde då kungliga titlar för att tjäna pengar. Och vi kan lyssna lite på vad de sa då.
Det har funkat helt in vad vi menar ändå. Men vi är i process och vi vet att det kommer att lösa sig efterhvert.
Ja, jag tycker ju att kung Harald han är diplomatisk här. Men han sätter ju också ner foten. Mm. Det gör han ju. Och säger att han och Märta och shamanen ska ha samtal. Men prinsessa Märta Louise och Derek Verrett, de vill ju såklart försvara sin ståndpunkt i det här också. De ställde upp på en intervju med danska TV2 efter kungens kritik. Och det var, jag har ju sett delar av den intervjun. Den ligger ju bakom betalvägg för oss här i Sverige. Men delar av den kan man då se i norska medier. Och jag tycker vi lyssnar. Så får ni också avgöra hur det låter.
We are a kind of family who talk things through a lot, and we sit down and they ask questions, we ask questions, you know, and so when my father says that we're going to talk about this and talk to him, that doesn't mean he's going to like be strict and say these things. It's going to be a discussion because it's how it flows in our family, and that's, I think, it's important in any family that you have an open discussion about anything.
Jag tycker det är intressant det här när Märta Louise säger att när min far säger att vi ska prata om detta så betyder det inte att han ska vara sträng, utan att det är en diskussion. För det är så vi gör i vår familj. När hon pratar om det här så tänker jag lite på det hela situationen då när Märta Louise själv började liksom använda sitt Instagram-konto då, som hon hade med, eller fortfarande har, med kunglig titel. Mm. Och gjorde så här kommersiella saker, marknadsförde olika produkter och grejer. Så blev det ju faktiskt ett snack då mellan Märta Louise och pappa Harald och storbror Håkon. Just att så här, du får inte göra så här. Och det landade i att Märta Louise startade det här andra Instagramkontot för att då skilja på hennes kungliga roll och hennes privata roll.
Ja, den är privata heter väl I am Märta Louise.
Mm. Precis, och där gör hon väldigt mycket reklam för olika saker.
Nej, men där är hon ju en influencer.
Ja, verkligen.
Hon är ju inte... Alltså det är ju idag, jag vet inte, är det ingen som reagerar på det, men jag är fortfarande förvånad över att hon med sin prinsesstitel håller på med sån försäljning av produkter och så vidare. Ja.
Men där var ju verkligen känslan att pappa och brorsan där tog henne lite i örat och liksom sa att nu måste vi hitta en ny väg att arbeta framåt. Jag får lite så här, för det är så vi gör i vår familj. Det är liksom som att nu ska de ha ett snack gällande den här situationen och komma fram till en lösning.
Ja.
Sen är det här såklart ett annat ämne och någonting helt annorlunda mot kanske hennes Instagram-konto. Här finns ju två aspekter. Han säljer en produkt som man dessutom påstår kan göra folk friska. Så att det är ju väldigt problematiskt.
Ja. Ja, men verkligen. Det är det ju. Och det här med Märta Louise och det kommersiella som ligger tillbaka i tiden, det är en hel historia det också.
Ja,
ja, låt vara. Men shamanen då, han får ju också frågan av TV2 hur han ser på det här med att använda kungliga titlar i kommersiella sammanhang. Men då är han väldigt tydlig med, han säger ju så här att jag går inte runt och säljer produkter med hennes namn på. I USA är hon känd som prinsessa Märta och det är vad folk vill höra, säger han. Han får också frågan om det inte såklart är lättare att sälja saker när man är tillsammans med en prinsessa. Och då säger han att nej, jag var redan enormt framgångsrik innan hon kom in i bilden. Då hon kom ogillade vi mest att folk försökte klumpa ihop oss som citat prinsessan och shamanen, säger han också då. Ja, han var väl framgångsrik innan han träffade Märta. Han hade ju flera Hollywood-kändisar i sitt stall, eller vad ska man säga, som klienter. Mm. Så visst var framgångsrik, men att bli tillsammans och förlova sig med en prinsessa ger ju enorm sprängkraft.
Ja.
Så är det ju.
Jag tycker vi ska lyssna lite på hur det lät när han sa just det här.
I also have to keep my own autonomy, and it's not that I'm going around selling products with her name on it. It's that in America she's known as Princess Märta, and that's what people want to hear in America, and it's for me, it is something for me really strongly to acknowledge her presence there.
But do you agree with the king?
I agree with him in the sense of where he's coming from. But again, it's a family discussion we have to discuss. So, you know, go ahead.
Yeah, but I think it's also important to notice that it is a very big difference between being Norwegian and being American.
Det som är intressant det är att han då förnekar att han inte använder prinsessa Märta-Louise titel i något kommersiellt sammanhang. Om vi liksom blickar tillbaka i tiden så hade ju de faktiskt en turné tillsammans som hette inte den till och med prinsessan och shamanen, eller shamanen och prinsessan.
Prinsessan
och här så säger han själv i intervjun att de liksom de kallar det som så här, att de försökte klumpa ihop oss som vad de själva har döpt sin turné till och som liksom blev ett ramaskri.
Ja,
när
jag kan
bli så
trött på det här tänjandet av sanning. Jag menar, det är ju så himla lätt att ta reda på fakta.
Mm.
Det finns ju hur mycket artiklar som helst skrivna om den här turnén och kritiken hon fick, och shamanen fick också kring detta. Och sen sitter en annan intervju och säger, nej men vi har aldrig använt. Det var inte vi som klumpade ihop.
Det stämmer ju inte. Men jag har sett, Jenny, att jag stormat väldigt mycket på ditt Instagram-konto kring detta när du har skrivit om det. Vad handlar det om?
Nej, men Märta-Louise och hennes fästman, de väcker ju enormt mycket reaktioner. Det gör de ju. Och det har varit både svenska följare och norska följare. Och i stort sett av de som har skrivit på mitt konto så har nästan alla tyckt att det är ju en dålig idé av shaman Derek att sälja de här medaljongerna och samtidigt då göra de här uttalanden om att han blir frisk med hjälp av sin medaljong och sådär. Och det var mycket kommentarer kring det. Men jag stött också på en åsikt, och ibland när det kommer så här kommentarer som är bara hatiska och så, jag försöker ta bort det. Ibland kommer det kommentarer som ligger i gråzon och jag brukar ofta inte svara på dem. Men ibland kommer det också så här kommentarer som man märker att det är en människa som faktiskt som har bra argument eller som argumenterar för sin sak. Även om inte jag håller med så är det ändå, man kan ha en dialog. Och jag stöter på en åsikt då om att Derek Barrett, han var fel, vad ska man säga, han är missuppfattad. Och att medierna då blåser upp det här. Och det var en person som tyckte att jag borde som seriös journalist se det mer från den spirituella sidan. Och skriva artikeln mer utifrån den spirituella sidan. Att ta in den spirituella världen och försöka förklara för läsarna också från det hållet. Och då handlade diskussionen om, och jag respekterar den här personens argument, jag förstår liksom vad hon menar med det hela. Det jag försökte förklara då var ju att jag som seriös journalist kan absolut inte skriva utifrån den spirituella världen, utan det är forskning och vetenskap som gäller. Om en person påstår att den här medaljongen, den kan göra mig frisk från corona, då är jag som seriös journalist verkligen, då går jag till en läkare eller till någon som forskar kring detta, någon som vet hur coronaviruset fungerar, för att då liksom få en motvikt till vad den här personen påstår. Det är liksom ren och skär basic journalistik. Och det handlar också om liksom etiska regler som jag måste förhålla mig till. Men den här personen hade liksom åsikten att jag struntar liksom i att jag glömmer bort att jag ska också ställa mig på den här spirituella världens sida. Och då försökte jag ställa frågor till henne, men vilken spirituell värld då? För det finns ju lika många åsikter kring den spirituella världen som det finns människor som tror på andar och spöken och sådär. Och det har ju sin tydliga ram här, liksom att vetenskap och forskning, det är fakta, det är siffror, det är fasta ramar. Den spirituella världen är lös och flytande, och vilken del av den världen skulle jag ställa mig på då när jag skriver min artikel?
Nej.
Och jag menar på att som seriös journalist kan jag inte göra det. Det finns liksom regler jag måste följa. Och den personen kunde absolut inte förstå det och anklagade mig för att vara oseriös och att jag bara lät ena sidan tala, och när jag gång på gång påpekade att båda parter har fått göra sina uttalanden, det finns citat från båda parter. Och det är väl där man ofta får avsluta en sån diskussion, för att den här personen sa till mig, det är som att tala med vägg och tala med dig. Ja, men det är ju också för att hon kommer aldrig kunna övertala mig att jobba på ett annat sätt.
Nej.
Att skriva de artiklarna på ett annat sätt. Jag kommer aldrig kunna övertala henne, och det är inte min önskan heller att se det från mitt håll. Men det är där sådana dialoger tar slut, till slut.
Men det är ju väldigt intressant just att Märta-Louise och Shaman Derek, de river ju upp väldigt mycket känslor. Det spelar ju nästan till, nu kanske här var ett extremt fall, men det spelar nästan till inte någon roll vad man skriver om paret. Så blir det ju ganska så stormigt i kommentarsfältet.
Mm.
Det är många som har tankar och åsikter om dem. Och det är väldigt många som ställer sig frågande till den här kommersiella sidan som de båda två driver och är en del av. Inte att förglömma den här boken som shamanen skulle ge ut. Det blev ju faktiskt förbjuden i flera länder. Och där var det också otroligt ifrågasatt att Märta-Louise ändå, hon har inte skrivit den själv, men hon är tillsammans med shamanen och blir ändå en del av hans varumärke.
Och i boken så stod det ju att barn som drabbas av cancer drar på sig sjukdomen själva för att de är olyckliga.
Mm. Så att det är inte första gången som Derek Verrett har liksom gjort kontroversiella uttalanden och blir ifrågasatt. Det som var bra tycker jag i det här fallet var ju faktiskt att vi har hört både Märta-Louise och Derek har fått säga sitt och även kungaparet.
Mm.
Och det ger ändå någon form av nyansering att alla har fått pratat.
Ja, och också läkare och forskare kring detta. Det man inte får glömma bort är ju att jag tycker också att Derek Verrett, han får göra precis vad han vill så länge han inte skadar någon annan. Problemet är när han gör ett uttalande om att han blir frisk från corona. Han har en enorm följarbas. Det han gör får enormt genomslag. Det är han mycket medveten om. Han säljer då de här medaljongerna för 2300 kronor på sin hemsida. Det är där problemet ligger. Medan de här attackerna mot mig till exempel handlar om att jag är orättvis mot Derek Verrett. Men se problemet.
Men uppenbarligen pågår ju då en dialog mellan Märta-Louise och Derek och kungaparet, och Håkon sa ju själv, eller förlåt, Harald sa ju själv att de är i en process och att det kommer att lösa sig, så att vi får väl se vad det här landar i.
Mm, absolut.
Vi ska ta oss över till Storbritannien och prata om drottning Elizabeth. Vi spelar in den här podden den 7 september och igår tog drottning Elizabeth emot Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss på Balmoral Castle.
Mm. Hon är den 15:e premiärministern som tjänstgör under drottning Elizabeths 70-åriga regeringstid.
Alltså det är, när man tänker på det, den 15:e.
Ja.
Det säger så mycket, det är en sån klar bild över hur mycket drottning Elizabeth har varit med om och igenom.
Mm. Hennes första premiärminister var ju Churchill 1952. Det sägs att de hade en väldigt fin, alltså också vänskaplig relation. Hon var ju ganska ung då ändå.
Mm. Och också, hon var ju ny i sin roll.
Ja.
Och det sägs ju att de ändå haft, att hon hade väldigt mycket hjälp av honom i att forma den. Det som stack ut vid det här besöket, det var ju att drottningen inte tog emot henne på Buckingham Palace, som hon faktiskt har gjort med alla de andra 14 premiärministrarna. Utan Liz fick då istället besöka drottningen på Balmoral i Skottland. Och enligt brittiska hovet så handlar ju det här om att, ja, det handlar om drottningens försämrade rörlighet. Hon är ju 96 år gammal och den senaste tiden så har hon haft problem med sin rörlighet. Under det här storslagna platinajubileumet som vi var bevakade i London så uteblev drottningen, alltså från flera punkter på programmet på grund av det här. Vi har även sett henne stödja sig mot en käpp i flera uppdrag och hon har även transporterat sig i den här lyxiga golfbilen vid några tillfällen.
Det är Queen-mobil.
Det är Queen-mobil, just det.
Mm.
Det är klart att det här oroar ju en hel värld. Hon är ju trots allt 96 år gammal. Det är inte konstigt att hon drar ner på arbetstempot. Det är inte konstigt att hon får problem med sin rörlighet.
Mm.
Då får man helt enkelt hitta nya lösningar för hur hon ändå ska kunna utföra sina uppdrag. Och ja. I det här fallet så fick då den nya premiärministern ta sig till Balmoral.
Det är lite sorgligt att tänka att det kanske blir hennes sista premiärminister.
Ja.
96 år gammal. Du såg ju också bilderna från Balmoral och
yes.
den här salongen där hon tog emot Liz Truss. Det var en liten inblick i hur mysigt Balmoral Castle faktiskt är. Det var ju då en officiell salong, men man kunde se en öppen spis, en sån här pampig öppen spis rakt fram. Två soffor som stod liksom vända mot varandra framför den öppna spisen. Och sen var det, ja men, som man ser mycket kungliga salonger, det var lite sammet och det var det ena med det andra. Här gick väl tonerna
som sig bör.
I turkos och blått och så vidare. Jag bara tänker så här, vad mysigt. En höstkväll och tända en brasa i den eldstaden och sitta där med en kopp te.
Men det är ju flera kungligheter som har vittnat om just, eller så här, man pratar ju mycket om att Buckingham Palace, det ser ju så flott ut på utsidan.
Mm.
Men att det är ganska så här kallt och lite kalt och inte alls den här ombonade känslan. Det är så extremt högt i tak, lyxproblem, absolut.
Ja.
Men att inte alls ha den här vad säger man, hemmakänslan.
Nej.
Och där håller jag med om, man förstår ju ändå att drottningen trivs på Balmoral.
Mm. En annan drottning som nog trivs väldigt bra just nu, det är drottning Margrethe av Danmark. I helgen så är det en stor festfinal för hennes tronjubileum, för hon har ju suttit 50 år på tronen. Och vi har kunnat se hur det uppmärksammats hela 2022. Det har ju varit festmiddagar, en ballettföreställning på Tivoli. Hon har gjort massa besök ute i landet och flera utställningar. Men nu då, på lördag och söndag, 10-11 september, då blir det baluns.
Äntligen lite kunglig fest.
Mm.
Drottning Margrethe då ska ju hyllas och firas av både danskar och tillresta kungligheter och vänner. Kungen är självklart på plats för att fira sin kusin och även drottning Silvia. Men trots då att det danska och svenska kungafamiljerna, de står ju väldigt nära varandra, så är inte kronprinsessan Victoria och prins Daniel med i Köpenhamn och inte heller prinsparet. Då ska ändå sägas att prins Carl Philip är ju faktiskt drottningens gudson. Men det har ju sin förklaring, eller hur Jenny?
Mm. Den här gången så är det statscheferna som är bjudna, enligt Margareta Thorgren som jag hade kontakt med. Och det förstår jag också, när det är ett sånt stort tronjubileum, då sätter man ju fokus på statscheferna och andra länders kungar och drottning såklart.
Bra för kungen, han får åka ner till Danmark nu och bli lite inspirerad inför firandet av hans 50 år nästa år.
Precis. Mm. På lördag så är det vaktombyte på Amalienborg, och då samlas hela den danska kungafamiljen på slottets balkong. Och efter det så ska drottningen åka i kortege genom Köpenhamn mot rådhuset för ett officiellt uppvaktande. Och sen på kvällen, då är det kortege igen nämligen. För då ska drottningen åka till det kungliga teaters gamla scen, som då är preppad för en härlig festföreställning till drottningens ära. Och den kan ju danskarna se på tv också.
Alltså det är ju någonting, danskarna är ju väldigt bra på det här med fest. Det kommer ju verkligen vara en folkfest i Danmark. Så att lillos er, om det är någon som lyssnar som kommer vara på plats, för det kommer verkligen vara en upplevelse.
Mm. Sen på söndag 11 september, det är vår valdag här hemma, då börjar drottningen med en festgudstjänst i vår fru kirke. En härlig lunch ska serveras på kungaskeppet Dannebrog. Och sen då på kvällen, på söndagkvällen, det är då drottningen har bjudit in till en otroligt pampig galamiddag på Christiansborgs slott. Då är hela kungafamiljen på plats, och det är då vi kommer se alla de här internationella kungliga gästerna, vänner, släktingar, representanter för det officiella Danmark. Och samtidigt så sänder ju också då danska TV2, de har väl gjort en sån här underhållningsshow till Margrethes ära. Man kommer säkert få se livebilder ifrån firandet där också.
Men det är kul också nu att drottningen får sitt stora firande, för att hennes 80-årsfirande som också planerades liksom storslaget med fest blev ju inställt på grund av coronapandemin 2020. Och som sagt, danskarna kan ju sina fester, och vi kan nog räkna med storslagna galablåser och glittrande diadem på plats.
Mm. Nu tar vi en kort paus. Vi är strax tillbaka, och då ska vi prata om Harry och Meghan.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu är vi tillbaka, och det har blivit dags för veckans Harry och Meghan.
Prins Harry och Meghan har ju återvänt till Storbritannien, och det här är någonting som i brittisk media kommit att kallas för Harry and Meghans Royal Not Royal Tour.
Det är ändå lite roligt.
Det är, jag tycker också det är kul.
De beter sig som kungligheter. Och,
ja, ja, verkligen. De genomför nu ett flera dagar långt besök för att närvara vid olika välgörenhetsevenemang. Och sist paret besökte Storbritannien, det var ju i samband med drottning Elisabeths platinajubileum i början av juni. Under det firandet så syndes de ju faktiskt bara till offentligt då, endast vid tacksägelsegudstjänsten och lite i bakgrunden vid Trooping the Colour.
Vid det här besöket så är allt fokus på dem. Mm. Enligt källor till Hello så dumpar de faktiskt privatjetflyget och åkte kommersiellt istället. de har ju fått sjukt mycket kritik för att de åker i privatjet. Samtidigt då som Harry, framförallt Harry får man väl säga, propagera för en mer miljövänlig och hållbar verklighet.
Mm. Ja. Så det var väl ett klokt beslut av paret. Mm. Under parets vistelse då, när de befinner sig i London, så bor de på Frogmore Cottage. Den här pampiga villan totalrenoverades ju inför parets bröllop, men de hann ju bara bo där i knappt 2 år innan de valde att då lämna det brittiska kungahuset. Och kort därefter så flyttade ju faktiskt prins Harrys kusin, prinsessan Eugenie, med familj in på Frogmore. Där har de ju bott fram till alldeles nyligen, då de flyttade till Nottingham Cottage nära Kensington Palace. Det handlar ju om att paret nu kommer delvis att bo i Portugal framöver, då Eugenies man Jack Brooksbank fått ett nytt jobb, en ny roll tillsammans med fastighetsjätten Mike Meldman.
Mm, det blir mycket flygande flängande för dem.
Ja.
Frogmore Cottage, det står ju då åter tomt, och det är där Harry och Meghan ska bo, som sagt.
Vi måste prata lite om hur de här dagarna har sett ut i Storbritannien för Harry och Meghan. Mm. Vi spelar in onsdag.
Ja, i måndags då så närvade paret vid One Young World i Manchester. Och då är det, alltså det samlar ju unga ledare från, jag tror det är 190 länder. Och de samtalar om viktiga frågor i världen. Det kan ju handla om allt ifrån miljö till jämlikhet och sådär. Och just jämlikhet, klimat, hav och hälsa var årets tema. Och Meghan höll ett tal, och vi kan väl lyssna lite på vad hon sa. Och här ber vi lite om ursäkt för ljudet som inte är det bästa, men vi lyssnar.
Well, good evening, everyone. It is very nice to be back in the UK. And it is very nice to be back with all of you at One Young World. As you'll likely hear many times this week, look, as we just heard, you'll hear all sorts of things. Some very heavy, some very uplifting. But the resounding spirit I believe you'll hear is that you are the future. But I would like to add to that, that you are also the present. You are the ones driving the positive and necessary change needed across the globe now in this very moment.
Meghan öppnar ju talet med att säga att hon är väldigt glad över att vara tillbaka. Hon talar ju till de här unga ledarna och säger att de är framtiden, men också nuet. Hon säger att ni är de som driver den positiva och nödvändiga förändringen som behövs över hela världen just nu.
Mm. Och i tisdags igår då, ja, när vi spelar in. Då reste paret till Düsseldorf i Tyskland för att de skulle vara med vid ett evenemang. Det var uppladdningen inför Invictus Games som hålls 2023. Och det är ju spännande det här med liksom Harry och Meghan, och när de gör entré till olika saker. Det är många som jublar, men det är också några som buar. Och vi lyssnar på hur det lät då när de gjorde entré till Invictus Games.
Och det här är faktiskt precis vad som hände i London när paret gjorde entré till den här tacksägelsegudstjänsten som hölls under drottningens jubileum.
Jag undrar om de reflekterar någonting över varför folk buar.
Jo, om de gör det så måste det vara väldigt jobbigt att mötas av det när man gör entré till ett evenemang.
Om de har liksom förklaringar för sig själva varför folk buar eller inte, det hade varit spännande att få insikt i. En annan detalj från besöket i Düsseldorf, det var att paret tog tid på sig att gå runt och hälsa och krama om besökarna som var där för att få en glimt av dem. De tog också selfies.
Mm.
Och att ta selfies, det gör inte de brittiska kungligheterna i vanliga fall. Men nu när paret har tagit steget bort ifrån kungafamiljen, så är de nu tillåtna att ta selfies. Mm. Och det läget utnyttjar de uppenbarligen.
Ja, men jag tycker det är väldigt kul att se både rörligt material och bilder från när de anlände. För att de är båda två väldigt glada, och de tog sig verkligen tid till att möta de här besökarna, prata med dem och så vidare. Så att det är väl någonting annat mot kanske det hade sett ut om de hade varit kvar i kungahuset. Kanske inte det utrymmet hade funnits på samma sätt. Och kanske inte heller, jag fick känslan av att det var väldigt mycket mer lättsamt än vad man kanske har sett tidigare.
Jag skulle nog vilja se det som att det är det här som gör att de kallar det för Royal Not Royal Tour. Mm. Därför att när man ser William och Kate ute bland folksamlingar och sådär, då tar ju de alltid god tid på sig att gå runt och hälsa och tacka folk för att de har kommit och sådär. Det kändes lite royal att Harry och Meghan skulle göra detta, tycker jag. att de lite utnyttjade sin kungliga status där, att också gå runt bland folk och säga hej och tack. Det var, så jag har lite annan åsikt där än vad du har, men jag tyckte det kändes som en väldigt kunglig sak att göra.
I Düsseldorf då så höll ju prins Harry tal, och han skärmade ju besökarna när han pratade tyska på plats, och han passade även på att berömma deras öl. Jag tycker vi lyssnar lite på hur det lät.
Hello Düsseldorf. Wir Megan und ich freuen uns sehr heute hier zu sein. That's about where it stops as well. It is both an honor and a pleasure to be here today in Düsseldorf as we build a home for respect, our motto for the Invictus Games 2023 Germany. But before I go any further, there's something that I must ask and something that I must know. I hear that the beer here is better than in Cologne. Is this true? Is this true? We'll have to find out. On this hot day I couldn't think of a better reason.
Det är ändå fint att se att han är ju rätt skämtsam. Han har glimten i ögat och han känns ju ganska avslappnad. Han säger att det är en varm dag. Han kan inte tänka sig en bättre anledning än att testa deras öl.
Ja, det tyckte jag var lite kul öppning av det här talet. Men Harry pratade ju även allvar. Invictus Games är ju ett internationellt multisportsevenemang för sårade, skadade och sjuka militärer. Både tjänstgörande och veteraner. Och det här startade ju prins Harry 2014, så det ligger honom varmt om hjärtat.
Och det har också vuxit sig stort. Det är ju liksom kanske det enda största riktigt seriösa projekt som prins Harry har startat och drivit. Det är faktiskt imponerande, den grejen, tycker jag.
Verkligen.
Han pratar ju också om vikten av gemenskap, att de här människorna som drabbats, de har betalat ett högt pris och en del också offrat sina liv för andra. Och så lyfter han att spelen är viktiga för att visa tacksamhet och respekt. Och ja, som vanligt då. Ja, han och Meghan ser fram emot Invictus Games i september 2023.
Ja, precis. Vad paret gör idag onsdag när vi spelar in dock är oklart, för att det är inget evenemang som har tillkännagivits. Men paret kommer då under torsdagen att närvara vid Welshild Awards som hålls i London. Prins Harry har ju länge varit engagerad i den välgörenhetsorganisationen och kommer att hålla då ett tal vid evenemanget. Men det alla undrar nu är ju, i och med att det är tomt med evenemang under onsdagen, kommer de då att träffa kungafamiljen?
Men det vore så konstigt om de inte gjorde det. Samtidigt så är det ju en infekterad konflikt. Det är tydligen bara en kvarts promenad från Frogmore Cottage till Kate och Williams nya hem Adelaide Cottage. Men det är ju, alltså det var ju någon talesperson som sa där i början, när det här kom på tal att de skulle till Storbritannien och Tyskland, att de fokuserar på välgörenhet och det kommer inte finnas så mycket tid för övrigt. Och det var ett diplomatiskt sätt att säga att de inte ska träffa familjen, men det vore ju så konstigt om de inte gjorde det.
Ja, men i och med nu också att de inte har någonting inplanerat officiellt nu under dagen, så känns det som att det ändå är tillfälle. Man undrar ju liksom, kommer de besöka drottning Elizabeth på Balmoral? Kommer de träffa prins Charles och Camilla? Det känns ju mycket märkligt om paret ska återvända till Storbritannien utan att träffa någon familjemedlem. Men det är
men
ju
åka tillbaka till USA.
Ja, ja. Så att, och det är ju en infekterad situation. Alltså så är det ju. Det är ju alla medvetna om. Jag satt igår och kollade på lite olika så här nyhetssändningar och så här morgonshower ifrån Storbritannien. Och det är ju väldigt stort fokus såklart på parets besök. Men det här är ju nästan den fråga man fokuserar allra mest på. Just blir en återförening med familjen eller inte.
Det är så mycket som har hänt sedan de valde och ta det beslutet att lämna kungahuset. Det går inte ens att sammanfatta i några meningar, men alla ni som lyssnar, ni känner ju till allt ifrån intervju med Oprah och anklagelsen om rasism i kungafamiljen och så vidare. Går det att läka? Alltså går det? Jag menar, Meghan pratade ju så himla mycket om förlåtelse i förra avsnittet av sin podd, att det tar för mycket kraft att inte förlåta. Men det gäller ju också från andra sidan, tänker jag. Kungafamiljen kanske i så fall också måste ha överseende med allt det som har varit. Alla anklagelser och allting som de också har fått gå igenom i det här. Det är inte bara Harry och Meghan, tänker jag. Det är båda sidor i så fall.
Ja, det är just allt det här som har hänt och som fortfarande pågår. Det är ju det som gör att parets besök blir både väldigt hyllat och väldigt ifrågasatt.
Mm. Och såg du det klippet med Piers Morgan?
Nej, jag har inte sett det. Vad har han nu vevat om?
Nej, men han har en egen show nu, så hade han bjudit in två experter, kungliga experter som skulle prata om Harry och Meghan. Nej, men han lät ju inte någon av de här kvinnorna och experterna få en syl i vädret, för att han bara rapade upp anklagelser mot paret. Och hans poäng var väl, vad gör Meghan på den här One Young World, bloody bloody. Alltså han var så arg, han var så upprörd. Han har ju en historia också kring Meghan och Harry. Han var ju god vän med Meghan och sen så dumpade väl hon honom som kompis.
Ja, och han så, fick ett totalt utbrott i sändning efter, det var väl precis efter Oprah-intervjun.
Ja, och där fick sparken.
Han fick sparken, han sprang ut ur tv-studion, det var på ITV tror jag, ja. Och kom aldrig tillbaka till den studion. Så att han har ju en komplicerad relation.
Komplicerad relation till dem. Men det var underhållande att se, kan jag säga.
Jag måste titta på det. Jag tycker alltid är underhållande att titta på den mannen när han drar igång. Ja, men som sagt, de blir ju hyllade. Många tycker att det är fantastiskt att se paret återvända till Storbritannien för att närvara vid de här evenemangen. Samtidigt då som andra sidan, den mer kritiska, anser att paret endast gör den här resan i ett PR-syfte helt enkelt. Mm. Vi vet ju att paret är i full gång med att spela in en dokumentärserie med Netflix. De är absolut med på den här resan, det tror jag. De var ju portade ifrån drottning Elisabeths firande, men nu är det ändå paret själva som sätter agenda för det här.
Ja, och prins Harrys bok som ska komma nu i senhöst, alltså inför julhandeln, det är ju en självbiografi och den sägs ju avslöja en hel del då som säkerligen oroar den kungliga familjen.
Och sen så Meghans podd som du var inne på, Jenny, hon har ju släppt den nu, Archetypes, där hon i senaste avsnittet då, de senaste, typ alla tre är väl
alla tre avsnitt,
gett kungahuset en hel del rejäla kängor. Och sen även den här omtalade intervjun med The Cut, där den pratade vi om förra veckan om man vill höra mer om den. Men ja.
Men det är också förvånande, tycker jag, att det här paret fortsätter kritisera kungahuset, för att de säger att de vill lämna kungahuset för att undgå den här uppmärksamheten och att de vill satsa på sina projekt och sådär. Men båda återkommer ju gång på gång i sina medieproduktioner och i annat de gör till att kritisera kungafamiljen. Är det inte bättre att bara lämna det bakom sig och i så fall lösa problemen med familjen privat än att sätta upp det? För att det blir ju... Då släpper ju inte medierna det heller och alla som lyssnar blir påminda om det hela tiden.
Ja, och sen handlar ju också många av de här kritiska åsikterna om just att prins Harry har ju faktiskt beslutat sig för att möta brittiska staten i en domstol. Och det är någonting vi aldrig har sett tidigare, att en kunglighet gör det. Och det här handlar ju om att inrikesministeriet tog bort prinsens livvaktsskydd när de lämnade kungahuset 2020. De slutade ju vara arbetande kungligheter och har då inte rätt till skattebetalsäkerhet i Storbritannien. Det är någonting som Harry har rasat över och krigat för.
Men nu har de har haft med sig sitt privata livvaktsteam till Storbritannien nu. Jag läste också någonstans att de har tagit över Obamas livvakt. Det var i alla fall en av livvakterna hade tidigare jobbat för president Obama.
Vi har pratat mycket om den här situationen i avsnittet som heter Harry och Meghans domstolscirkus, om ni vill höra mer om det.
Mm. Men varför kallas då det här besöket för Royal Not Royal Tour?
Ja, men du var inne på det redan, Jenny.
Mm.
Och det är ju precis så. Många experter menar då att det handlar om att det finns en sån tydlig kunglig känsla över allting.
Mm. Ja, hon säger då, The Telegraphs hovreporter Hannah Furness säger då så här: de följer i stort sett samma mönster som drottning Elisabeth skulle ha gjort. De väljer goda ändamål där goda människor hedras med deras besök. Ett kungligt besök. Och jag håller med det, för jag tycker också på det viset som de då möter andra människor, just som vi pratade om innan, att de väldigt så här, värdigt går runt och hälsar på folk som har samlats utanför vid entrén och tar i hand och så här. Det är så mycket kungligt över det. Också när Meghan håller sitt tal, hon är väldigt bra på att hålla tal, måste jag säga.
Ja, det är hon verkligen.
Väldigt välformulerad. Men det känns väldigt kungligt alltihopa. Och man ser att de lite grann blir bemötta på det sättet också.
Ja, det är, oavsett vad Harry och Meghan säger och vad de har tagit för beslut, så är det uppenbart att i alla fall en fot är kvar i den kungliga världen. Och det tycker jag är tydligt under det här besöket.
Mm. På tal om Meghans podd och hennes intervju med The Cut, Som jag sa innan, det här med att hon återigen tar upp de här problemen med kungahuset och ger små vassa stick och sådär. I den här podden Archetypes så pratar hon ju främst om fördomar mot kvinnor, hur man ska få bort dem. Men det kungliga återkommer hela tiden. I samband med att hon pratar om tabloidpressen och hur giftig hon tycker att den är, så säger hon då att hon förlorade sin pappa i den processen och att hon hoppas att inte Harry ska hamna i samma situation med sin pappa. Och det här har ju fått Meghans pappa Thomas Markle att bli helt förtvivlad. Han har gett en intervju till The Mail on Sunday och så säger han så här, och det är ju hjärtekrossande. Meghan har aldrig förlorat mig. Hon har dumpat mig.
Ja, det är hjärtskärande, måste jag säga.
De har ju också en infekterad historia, såklart.
Som också är i så många olika delar och
så många lager.
Lager och turer.
Det är som en lök. Man skalar av ett lager, så kommer ett lager till och ett till.
Det har liksom från och med att paret gifte sig och inför bröllopet så startar det hela. Och det håller ju fortfarande på.
Ja.
Och vi, aldrig ta slut.
Vi är ju kritiska från båda sidor.
Absolut.
För jag menar, den familjen har ju slagit mynt av att de är då släkt med Meghan och tjänar pengar på det. Och Meghan har ju gjort sina misstag. Men det är ju så här att Thomas Markle, han drabbades av en stroke i maj. Han har fortfarande svårt då med rörligheten och svårt med talet. Och han säger i intervjun att han fortfarande är väldigt sjuk och han kämpar för att må bättre. Men hans poäng är, han säger så här, citat: varje gång Meghan öppnar munnen så tar hon upp mig och bring me into the story. Det slutar aldrig. Slutcitat. Mm. Så han reagerar ju också på det, att hon aldrig släpper den här infekterade relationen som hon har till kungafamiljen och till honom.
Ja, och han säger även att det är Meghan som har dumpat honom, men att hon vet var han finns och att han har kvar samma telefonnummer. Han säger att han gärna vill liksom ha kontakt med Meghan och hennes familj och att han såklart vill träffa sina barnbarn, för han har fortfarande inte gjort det. Han har aldrig träffat Lilibet och Archie.
Mm. Men han är ju en kolsuper han också, för han passar även på att ge henne ett nålstick då tillbaka.
Såklart, för den här cirkusen kommer fortsätta.
Cirkusen fortsätter. Mm. Han säger att han respekterar drottningen väldigt mycket och att Meghan konstant kastar den kungliga familjen under bussen. Citat: den Meghan som jag kände var söt, snäll och empatisk. Jag vet inte vart den flickan tog vägen. Jag hoppas att hon fortfarande finns kvar där inne någonstans och att hon blir vän med vår familj och med Harrys familj innan det är för sent. Slutcitat.
Det är så intressant tycker jag att hennes pappa så ofta vill liksom lyfta drottning Elisabeth. Det är samma sak, den här YouTube-kanalen som han startade tillsammans med sin vän.
Mm.
Där, nu har de inte spelat in på ett tag på grund av att han blivit sjuk. Men där så hade de ju till och med, de satt ju i en studio och samtalade med varandra. Och där hade de ju som ett litet porträtt av drottning Elisabeth emellan dem. Vilket så här var väldigt märkligt med tanke på vad de sitter och pratar om. De pratar ju bara om Harry och Meghan och allt de tycker och tänker om dem.
Det är väl också rätt provocerande.
Självklart, och det är det här handlar om. Allting som han har gjort från början har ju varit väldigt provocerande och är fortsatt det.
Mm. Ja, kära lyssnare, vi har mycket att diskutera, men vi tänker också ta upp en lyssnarfråga idag.
Ja.
Och det är en person då som säger så här. Personen är från Norge. I Norge så tar det socialistiska vänsterpartiet upp var fjärde år i Stortinget om att Norge ska bli republik. Det röstas alltid ner med många röster som då är emot republik. I år var det 36 som ville ha republik och 131 som ville avskaffa kungahuset. Är det på samma vis i Sverige?
Mm. Det händer att representanter för riksdagspartierna lämnar in motioner för att då avskaffa monarkin. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar i sina respektive partiprogram då ställning mot monarkin. Men det är ju ingen fråga direkt som något av partierna driver aktivt.
Nej, 2015 så gick Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet ihop i en gemensam motion med målet då att avskaffa monarkin. Och 2016 då var det samma partier igen. Då tror jag också att de hade sällskap av Centerpartiet. Så att det här händer ganska regelbundet och har väl gjort det. Men om man ska stolpa upp det så är det ju så här att i partiprogrammen så Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin, Miljöpartiet vill avskaffa monarkin, Socialdemokraterna vill avskaffa monarkin, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna vill behålla monarkin. Men sen är det ju som sagt ingen som så aktivt driver den här frågan. Och det har väl också mycket att göra med att man vet att stödet för kungahuset i Sverige är så pass stort. Det brukar ju ligga runt 70%. Mm. Det är klart man kan se vid kriser och skandaler att det sjunker något. Men sen är det som att det ganska konstant ligger på 70%.
Mm. Vi blir väldigt glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss. Så det får ni jättegärna fortsätta att göra. Och var mejlar man då, Jenny?
Då mejlar man aftonbladet@kungligt.se. Och vill ni följa oss på sociala medier, för där kan ni också läsa mer om Harry och Meghan som är ute på turné nu i Storbritannien och Tyskland. Sara, var hittar man dig?
Royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
Ja, främst på Instagram. Kungligt med Jenny.
Du har varit riktigt aktiv där nu i veckan. Jag blir helt stressad när jag går in. Det är så mycket kungliga uppdateringar. Jag hinner inte följa med.
Nej, men det är också, det där går vågor tycker jag. Också när man, vi jobbar ju med så mycket annat, du och jag.
Mm.
När man har tid att göra det och sådär. Så att ni får väl ha lite tålamod med oss. Men vi försöker uppdatera någonting varje dag. Ja, både du och jag.
Verkligen. Men Instagram är verkligen så här. I vissa perioder som du säger, då har man så mycket inspiration. Och det bara går väldigt fort att göra allting. Och sen vissa veckor så känner man liksom inte alls den där. Så att det kommer och går.
Det kommer och
går. Du har ett bra flow nu, det kan jag konstatera.
Ja, men det är mycket som händer nu också.
Mycket spännande.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra.
Hej då!
Hej då!
Ding, 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 ding.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.